Hallå allesammans
Och välkomna till självaste midsommarafton och Fjärilspodden. Det märks att vi är i Thailand. Jag var helt oförberedd på det och insåg det denna veckan att vi har ju faktiskt en liveinspelning planerad, men det dök upp lite folk. Men jag känner att vi är inte alls lika midsommarinspirerade. Det känns som att vi borde ha färgglada blommor och saker i håret för att våra kära deltagare har bidragit med så mycket fina blommor och härlig känsla. Så välkomna relationssoffan så här på midsommarafton. Hur är läget med dig, Simba?
Det är bra, det är bra. Det ska bli kul. Jag tycker alltid det är roligt att göra lite olika saker på de här dagarna. Och de här temana är alltid roliga för då får man grotta lite och få lite livefrågor och ja, men gå lite djupare in i vissa områden som man kanske är medveten om men kanske inte tänker riktigt på hur påverkar det här mig eller påverkar det här mig eller är det intressant eller vad. Kan ge lite olika infallsvinklar och perspektiv. Jag tycker det är alltid jättekul att dela med mig och ha lite diskussion och svara på frågor, så ser fram emot det.
Idag ska vi prata om någonting som är väldigt svenskt och det är ordet nöjd. Och det går ju in i, vi tittar ju väldigt mycket på vår svenskhet för att dels så jobbar vi med personlig utveckling och då tittar man på alla aspekter av sig själv där man, alltså man ifrågasätter saker, man tittar på saker, man vänder och vrider på saker, man tittar på beteenden, man tittar på vanor. Och då blir det ju väldigt ofta så att man tittar på de imprints som man har. Eller den programmering kan man säga, för att vi växer upp någonstans och vi får olika saker till oss. Och när vi tittar på det så blir det ju väldigt mycket, var kommer våra imprints från? Och då är det ju mycket kulturen och svenskheten i och med att vi är svenskar. Plus att när man lämnar Sverige så som vi har gjort, så blir det också lättare att se vad skillnaderna är, för att man kan bli lite hemmablind när man är bara med sådana som är helt lika. Så man får se sina andra sidor väldigt tydligt. Så vi har ju tittat en hel del på den här svenskheten och vi har ju en hel del saker för oss kan man ju säga. Och den här nöjdheten och den här fantastiska jantelagen. Alltså vi skrattar ju lite åt det och som svensk och man hänvisar till det ibland och lite sådär. Men jag tror inte att vi verkligen förstår hur djupt de här, vad ska man säga? Det är nästan som att det är skrönor, att det är liksom, det är som egna energier verkligen. Och det här att vara nöjd är ju väldigt svenskt. Och att vi har ju någonting emot med att man inte ska vara nöjd. Det här med att man vill ha mer. Alltså det är det här lagom. Man ska inte vara för mycket, man ska inte vara för lite, man ska inte sticka ut för mycket, man ska inte vara för högljudd. Man pratar inte pengar, man pratar inte om vad man tjänar. Alltså det är liksom lite sådär hemligt och lite skyddat. Vad var det vi pratade om precis innan? Oh, nu försvann det. Jag hade ett jättebra exempel. Det kanske kommer tillbaka.
Jantedag eller?
Ja, det kommer nog tillbaka. Det är helt borta nu. Men det här att, för vi pratar ju väldigt mycket om att vilja ha mer och vi pratar om abundance och överflöd och hälsa och vitalitet och sådär. Att våga drömma och våga vilja ha och våga uttrycka. Och det blir ju lite som två sidor av samma mynt och vi har pratat de senaste avsnitten en del om medaljens fram och baksida. Alltså att vill vi ha mer i livet av det positiva så får vi också mer av det negativa. Men det behöver inte vara i direkt korrelation utan det kan synas på olika sätt för att saker och ting är alltid kopplat eller ihopkopplat, hör alltid ihop. Och det finns alltid en dualitet. Så att när vi kommer till svenska sammanhang så är det inte lika tillåtet att vilja ha mer som till exempel, jag drar liknelsen ofta med amerikaner, det är ju väldigt liksom, det jättespännande att prata pengar och business och liksom hur går det för dig och hur har det gått bra och sådär att man så, ah, I got a promotion, bara, good for you liksom att man så här, peppar och så i Sverige så är det lite mer så här vad gör de där på andra sidan?
Vad är det exemplet? Det var liksom jättestort i marknadsföring och reklam med störningar, att man kan inte säga att man var bäst. Näst bäst i stan, kommer jag ihåg, stod det alltid. Vi är den näst bästa restaurangen i stan, för man kan inte säga att man är för bra. Man kan aldrig säga att man är bäst. Så jag kommer ihåg att det var liksom en trend som gick igenom Sverige när jag bodde där för många år sedan. Och det är också bara att visa på en sån grej att liksom, man får inte säga att det är för bra eller man liksom, man kan inte pusha för mycket liksom. Och jag tror att det är väl också en stor del i, precis som vi pratar om, i kulturen som går igenom in i personlighetsdrag, och precis som du nämnde, när man väl flyttar från sin kultur eller ursprungskultur så märker man också, vad är det jag faktiskt tar med mig? Vad är det som jag kanske inte tänker på, men som försiggår på insidan som påverkar mina val, mina beslut, var jag befinner mig och även begränsningar. Så här, varför händer det här? Eller varför händer inte det här? Okej. Kanske finns interna begränsningar, och jag tycker alltid det är intressant att se hur kulturer präglar lite om vad som är okej eller inte. Och precis som du säger, när jag åkte till USA, inte första gången men andra gången jag åkte till USA, så såg jag liksom hur redan när man var liksom på stranden när någon höll på att simma och så här, åh vad duktig det är, kom igen lite till, någonting mer. Att det var liksom man lät folk bli bättre och känna sig bra och säga att de var duktiga. Man lät folk liksom ta steget lite längre. Och det kan man göra till en viss nivå, upplever jag i Sverige. Sen säger det lite så här, nej nu, det blir för skrytigt. Nu blir det lite för mycket. Nu vill du ha mer än vad du borde ha. Så nu får du nöja dig. Nu är det lite väl. Och jag tror att mycket av det, kan ju se massa olika ursprung från det, men ofta så har det att göra liksom med flera generationer tillbaka hur det varit, att det varit mycket jordbruk i Sverige, det kanske inte alltid funnits mat och sånt, att man liksom har det här lagom, medelmåttigt och sånt, att det kan prägla väldigt mycket utav hur man framför sig, var man kommer från och ens egna värderingar och tankar. Men är det verkligen sant? Borde det egentligen vara så? Det är egentligen det jag tänkte med dagens samtal, liksom. Är det så? Är det liksom sant eller är det bara någonting som man säger? Det är någonting som är väldigt vanligt som jag märkt också när jag jobbar med svenskar när jag inte bor i Sverige längre, är att när man pratar om sig själv så säger man oftast jag. Och när man pratar om en kulturell värdering eller trossystem så säger man oftast man eller vi eller borde. Så det finns massa sådana här roliga intressanta saker när det kommer till ämnet som man kanske inte alltid, man, eller vi, eller jag, tänker på när vi befinner oss i en kultur. Men när man kommer ur kulturen så blir det väldigt tydligt vad det egentligen är som dyker upp.
Vad är det som händer med nöjdheten? Vad är det som gör att vi inte vågar gå och utmana det? Att och utmana nöjdheten, att vilja ha mer. Det är väldigt mycket av det handlar om att man inte ska sticka ut från gruppen och att man inte ska... Alltså för det, allting handlar om säkerhet och trygghet och att kroppen hela tiden lär sig av sina tidigare erfarenheter. Vad är... Alltså man börjar direkt så fort man kommer utanför, alltså så fort man föds så börjar kroppen anpassa sig till omgivningen. Och människan är ju en otroligt anpassningsbar organism. Och det vi gör är att vi skannar omgivningen med våra sinnen, med våra nervsystem. Vår kropp är som en antenn och vi har jättemycket förmåga att känna in vår omgivning. Och allting handlar egentligen om kroppens främsta funktion är att hålla sig levande. Och att vara den här fysiska platsen för själens upplevelse som den har på jorden. Så själen kommer hit och får tilldelad en liksom fysisk farkost. Att liksom, här är din som du ska navigera runt här i livet. Och så länge du lever så är du här. Och när du dör så händer det någonting annat. Okej, så organismen kommer liksom in i livet och ska hålla sig levande. Och vi är enormt sårbara när vi är ensamma, vilket är en väldigt, det är egentligen en annan diskussion, men det är väldigt spännande i och med att vi går så mycket mot individualism och att man ska vara independent. Men kroppen söker hela tiden bekräftelse från omgivningen. Hur trygg är jag? Och det går via nervsystemet. Och om vi av någon anledning inte skulle vara välkomna i gruppen eller i communityt eller triben eller i villagen, då blir vi automatiskt väldigt, väldigt sårbara och extremt utsatta. Och tittar man på hur vilddjur jagar på savannen till exempel, vad är det, vilka är det man går på? Jo, man skannar och man tittar och så tar man de gamla, de sjuka, de unga eller de som kanske inte har tillräckligt med energi, och det är ju det här survival of the fittest. Så att kroppen har den här inbyggda systemet, och det som har blivit i Sverige är att det är inte okej att sticka ut för mycket. Så det har blivit ett imprint som har skapats över generationer där kroppen säger ifrån så starkt att det här är inte tryggt. Det är inte safe att sticka ut för mycket, därför att om jag skulle bli utesluten från gruppen så finns det en inbyggd överlevnads, alltså en rädsla för kroppens överlevnad. Och det är ju i reptilhjärnan. Det finns inte någon liksom kognitiv förmåga eller någon, utan det där är en direkt signal till kroppen att det här är inte tryggt. Så att för att vi ska bryta oss ur det så krävs det ganska mycket för oss. Så vissa människor är bara annorlunda. De föddes annorlunda och de liksom är annorlunda. Men sen så har vi oss andra som är liksom massan som behöver jobba med det här lite grann. Och då blir de här imprintsen extremt viktiga, i och med att det är en sån stor del av vår kultur. Jag märker det jättemycket på mig själv. Jag pratar mycket. Har du
Nej,
någon?
absolut inga konstigheter. Nej, men jag tänker mycket av det handlar ju om vi kommer tillbaka till det som vi skrev, huvudtemat med att vilja ha för mycket eller att liksom inte vara, är det okej okay att inte vara nöjd med det man har? Är det okej okay att vilja sträva efter mer? Och man kan ju titta på det som girighet, liksom. Vissa tänker liksom att ja, men det är ju girigt att vilja ha mer än vad man vill ha, men någonstans är det också så här, det behöver ju finnas en drivkraft. Det behöver finnas en inre drivkraft som för oss framåt. Inte bara som personer, men även som art. Men biologiskt evolutionärt. Ah, det är okej nu, vi tar det lugnt. Liksom så här. Då fortsätter ju ingenting framåt. Tittar man på hur naturen är byggd så går det antingen framåt eller så går det bakåt. Antingen så växer man och expanderar. Eller så dör det eller börjar gå tillbaka. Liksom. Så att det är liksom hela tiden kontraktion och expansion som sker. Så någonstans handlar det om att det kommer naturligt i livet komma till kontraktioner där man inte expanderar lika fort. Och där kan man ju liksom möta det på olika sätt med att jobba med nervsystemet, jobba med vad är det egentligen läxan handlar om här, vad är det liksom för erfarenhet jag kan få ut av. Kanske inte går så snabbt som jag vill eller det kanske går i helt annan riktning än vad jag planerat och vad jag ville göra. Men att vilja ha ett driv och fortsätta framåt tycker jag är högst naturligt. Och det kommer ju oftast från att man letar efter någonting annorlunda, mer, utveckla någonting, gå djupare in i någonting. Jag kommer ihåg en av de första föreläsningarna jag gick på med en tror jag, inspirationstalare eller coach. Och så sa han någonting. Han sa någonting som var väldigt, det var väldigt roligt, men för mig i alla fall. Han sa, de flesta människorna går upp på morgonen för att de inte har dött under kvällen. Och var lite så här, wow, det var lite hårt. Men vad han försökte säga med det var att om man inte har ett driv, om man inte har ett mål, om man inte har en ambition så är det lite egentligen sant. Behöver ju jobba och ska göra det här. Ligga i sängen hela dagen blir man ju av med jobbet och kan man inte betala lägenhet och hus och så. Men det är liksom överlevnad, man är nöjd, man bara gör det man behöver göra. Vad driver en framåt? Jo, men det handlar om att man vill göra någonting lite mer. Inte att livet inte är okej nog eller så, men att det finns liksom en inneboende drivkraft som för oss framåt, som utvecklar oss. Inte nödvändigtvis att jag måste roffa åt med allt som finns, men att jag vill ha mer av livet. Att jag inte bara nöjer mig med det som är där.
Nej, men att växa och utvecklas är ju livet. Så att, det är väldigt intressant när man tittar på Sverige som kultur, när vi har en så stark lagom jante och så. Jag tror också att den yngre kulturen som kommer nu, den har inte alls samma nivå av det. Men vi som faktiskt har levt med det här hela livet, där finns det väldigt mycket att titta på. Och jag tyckte det var väldigt intressant det du sa med drivkraften och även det här med att vilja ha mer när man kanske i andra människors ögon har det som man behöver eller har, inte allt, men mycket eller har det bra. Varför skulle man inte vilja få ha mer? Det är ju väldigt intressant i den här diskussionen, och det kommer det här också att, för då är man inte tacksam. Det är ju någonting i Sverige som är kopplat till att, ja, men att man inte är tacksam för det man har, och för att om man vill ha mer, att det skickar en signal till vem, till våran omgivning kanske, att det verkar som att jag inte är tacksam för det jag har. Men tacksamheten, om man tittar ur manifestations och energi med universella lagar och sådär, då är det ju tacksamheten som gör att man får mer. Att man är tacksam för det man har. Så att om man har mycket och dessutom får mer, så kanske det är så att man faktiskt är väldigt tacksam. Så att det handlar väldigt mycket mer om vilken plats man kommer ifrån och varför man vill ha saker. Men också att man tittar på hur anpassar, och det här vet jag att vi har pratat om, det här pratade vi väldigt mycket om på första retreatet där i Torsjöhult, alltså hur begränsar omgivningen mig i det livet som jag försöker skapa för mig själv, eller med de förutsättningarna som jag har, eller vad är det jag gör för att omgivningen säger till mig vad jag kan göra eller inte göra. Och det är oftast väldigt mycket. Den inputen är oftast väldigt stark. Så att om man börjar titta på den så kan man hitta väldigt många nycklar.
Absolut, jag menar drivkraft är ju en stor faktor till det. Det finns ju någonting som jag har stött på i alla fall genom åren när jag jobbat som coach. Är den här, när är jag klar med det här? När är min detox klar? När är min läkeresa klar? När är mitt nervsystem läkt? När är mina trauman borta? När kommer jag leva happily ever after och ingenting händer, ingenting? Och det är liksom, livet är dynamiskt. Så oftast den viljan är att man kanske aldrig känt en känsla av att man är trygg och att man är på en lugn plats. Så det finns en vision om, när jag gör det här så kommer jag få det här. Och när jag kommer till den platsen, ja, men då är det nog bra nog. Då försöker jag behålla det där så att det inte blir sämre, men jag försöker inte gå längre. Och det finns inget rätt eller fel. Det är inte så att jag säger det på ett sätt som att det handlar om att man inte kan vara nöjd med det man har. Men allting ändras ju. Om man har en viss mängd pengar så finns det inflation. Då har du helt plötsligt inte samma mängd pengar. Så du kan aldrig bibehålla någonting genom att göra samma sak. Man behöver alltid ha lite mer för att kunna hålla standarden, för att allting utvecklas. Så att jag tror mycket handlar om att det är ett mindset, att man tror att man vill bibehålla någonting precis så som det är. Istället för att inse att det handlar om att man fortsätter och varje dag kommer med nya utmaningar, nya saker. Det handlar inte så mycket om att man blir av med allting, utan det handlar om hur kan jag handskas med det som kommer så att jag mår bra och kan fortsätta framåt. Och i perioder så är det mer saker som händer, i andra perioder är det mindre som händer. Men jag tror den här längtan efter att man ska bara ha det lugnt och ingenting ska hända hela tiden, det är oftast någonting som inte har infunnit sig i det förflutna, oftast i de här första åren, 7 till 14 åren i ens liv. Och då blir det väldigt mycket med att man kanske kommer in i den här att nej, men det är nog bra nu, jag försöker inte sträcka mig för mycket för mig. Jag är ju nöjd med det jag har, tänk om jag blir av med allt det. Åh gud, nej, men det kan jag inte vara med om. Men det kan man ju bli av med ändå. Och det är det som är grejen. Du kan bli av med det även om du gör allting rätt och håller dig precis på ribban med allt det du gör. Det märkte vi de senaste åren när världen stängdes ner 2 år. Du kan göra allting rätt. Men det finns omständigheter som du inte kan råda över som gör att allting kan ändras så här. Så därav tror jag nästan att när jag tittar på det så handlar det mer om att om man tänker banden som vi har pratat om eller självgående, allt sånt där. Abundance handlar egentligen om ens förmåga att hålla sig själv igång så man alltid kan skapa och driva sig framåt och göra någonting. Hur skapar jag ett liv, en förutsättning så att det finns en drivkraft framåt? Och jag tror att det är det som egentligen, om man tittar på fast anställning i Sverige, var en stor grej. Ja, men det är ju en trygghet. Det enda som är fast är ens förmåga att generera någonting som gör att man kanske får pengar eller att folk vill anlita en för ens tjänster. Det är egentligen den enda säkerheten man har och hur man kan förmedla det. Det finns ingenting som är fast. Allting handlar ju om omständigheterna. Så jag tror att, långt utlägg, jag försöker säga, att vilja ha mer och inte nöja sig är en naturlig utveckling i livet. Om jag som barn säger att amen, jag kan se horisonten, jag kan rulla, det här är inte okej, okay. Jag behöver inte lära mig att gå, så händer inte så mycket. Man vill gå, man vill springa, man vill göra. Jag tror det är en naturlig hunger. Den
Det
kommer in.
är en naturlig hunger, för det är så vi är skapta. Det är ju verkligen det. Jag menar, det finns ju ingen som säger att barnen ska sluta utvecklas vid 6, liksom. Vid 6 års ålder, ja, men då räcker det. Nu, ja, och sen så finns det någon form av, liksom, att man, när man blir någon yngre vuxen eller sådär, så är det ett steg och sen så tar det slut vid något tillfälle. Men det gör ju inte det, utan det har ju snarare sin peak och sin... Och, alltså, den fysiska utvecklingen är ju en sak, och sen så har vi den emotionella utvecklingen är en sak, och sen har vi den spirituella utvecklingen. Så att den fysiska utvecklingen är ju mycket starkare i de yngre åldrarna, därför att man växer och man är som starkast, och sen så börjar det gå neråt. Men det är ju också för att man ska gå in i en annan del i livet, en annan fas av livet. Därför att när vi har mycket, det finns ju ett saying som är the youth is wasted on the young. Ja, men det säger väldigt mycket, det uttrycket, att det är så mycket livskraft som går åt när man är ung till att göra saker som kanske inte spelar så stor roll. Och så har vi den andra delen i livet där saker och ting lugnar ner sig och man blir mer vis och mer klok och kanske börjar titta på saker på ett annat sätt, och att energin går ner. Men det är också för att vi har slösat väldigt mycket energi, och det kostar väldigt mycket energi att leva. Men att det går olika faser och att man spenderar olika typer av energi i olika tillfällen i livet. Men också att man inser att vi är olika. Vissa människor vill jobba på samma ställe i hela sitt liv och tycker att det är jättebra, för att man har hittat världens bästa plats och man trivs. Men det är ju en ynnest för många att faktiskt ha en arbetsplats som man trivs på väldigt, väldigt, väldigt bra. Eller att man inte har ett behov av att utvecklas på samma sätt. Man kan tycka att livet är tillräckligt, och det är helt okej. För det viktigaste är att vi lever precis så som vi vill leva. Och det är där som de kulturella imprintsen eller familjeimprints eller från omgivningen och sådär visar med osynliga medel, eller och ibland jättesynliga, liksom vad är okej att göra och vad är inte okej att göra för gruppen, för oss som grupp. Och sen så då, om man har en annan, att man kommer från en annan energi eller att man vill göra någonting annat, så kan man kanske inte alltid känner att det är okej, eller att det är det okej att känna så här? Är det okej att vara så här? Därför att man passar inte in i gruppen på olika sätt. Det finns ju många olika typer av grupper och nivåer. Alltså det finns ju ett sätt att man uttrycker sig på internet, att man inte vågar uttrycka sig fritt där, eller att man inte vågar uttrycka sig fritt i sitt community, eller på sin arbetsplats, eller med sina vänner, eller i sin familj. Alltså, det finns massa olika arenor som man navigerar på. Och att titta på vad är det jag egentligen skulle vilja göra? Och att titta på vad är det som kanske känns obehagligt att utmana? Och känns det obehagligt att gå mot strömmen, eller att vad är det jag egentligen är rädd för? Eller är det någonting jag skäms för? Alltså skam är ju inkopplat väldigt mycket när det kommer till att våga vara sig själv och att våga uttrycka sig och att våga vilja ha saker. Och därför att vi får för oss att det jag har gjort är på ett visst sätt, så att om folk skulle få reda på det så då är jag inte välkommen längre. För det märker vi också, att så fort människor sticker ut hakan och gör någonting så får man får kanske lite kommentarer och blir ifrågasatta, och klimatet i världen går just nu mot att människor är väldigt, väldigt, väldigt emotionellt reaktiva. Så det är lite som ett minfält där ute, och man kanske känner det, att det är lite svårare att uttrycka sin ståndpunkt eller att vilja göra någonting annat. Men att förstå att det här är energier och olika energimässiga strukturer som finns där, som man inte behöver ta hänsyn till om man inte vill. Utan det är en känslomässig reaktion som man själv kan jobba med. Det är någonting som händer i nervsystemet och någonting som triggas på grund av tidigare erfarenheter. Och man behöver inte vara styrd av det. Så de här osynliga strukturerna, när man väl börjar, precis som att man sprayar liksom osynlig spray och så ser man, men lite som i Mission Impossible när de tänder de här och så ser man alla laserstrålarna och så ska man liksom hoppa. Det är precis samma sak. Man behöver hitta, okej, vad finns det för olika strukturer som jag måste ta hänsyn till, som jag inte kan ändra, till exempel universella lagar och såna här saker. Men sen finns det en massa andra saker som jag inte alls måste ta hänsyn till om jag inte vill. Så jag måste inte vara nöjd.
Nej, jag håller med. Och jag tror att mycket handlar väl om vad är det värsta som kan hända?
Exakt, och det är där skammen kommer in.
Verkligen. Jag på att ta lite vatten här.
Skammen kommer in när jag tycker det var ett jättebra uttryck. Vad är det värsta som kan hända?
Tusen tack.
Vad är det värsta som kan hända? Och det är det som är, vad är det andra människor inte, vad är det jag inte vill att andra människor ska veta om mig? Är oftast det som gör att vi håller oss tillbaka i de här situationerna. Vill du säga något eller?
Ja, absolut. Nej, men jag tror verkligen på det. Att, vad är det värsta som kan hända om man faktiskt sträcker sig efter mer? Och jag tror att lite bäst ställa sig den här frågan som en femåring eller liksom vilken ålder man nu väljer att se det som. Och säga så här, ah, nej, men det går inte att göra det här och det här. Jaha, varför då? Och bara fortsätta liksom hamra den här frågan. Varför? Speciellt när man kommer upp till att ah, men det går ju inte, ränteläget är ju så här och jag tjänar så här mycket och liksom bla 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 och vad det nu är annars för ursäkta liksom så här. Ja, men bara fråga varför då? Bara fortsätta hamra med den frågan så inser man oftast att det landar i en känsla. Det är någonting jag inte vill känna eller det är någonstans jag vill inte hamna. Då hamnar jag i en viss position, blir jag sedd på ett visst sätt, blir jag behandlad på ett visst sätt. Så kommer jag uppleva en viss känsla i kroppen. Och det är egentligen det som rädslor handlar om. Jag gör allt jag kan för att inte hamna i den där scenariot där jag är ansedd på ett visst sätt. Och bli känd till exempel. Haft ett par vänner som jag har vuxit upp med som blev rätt kända inom musik och allt möjligt. Och när de var på väg att ta sig till det här skiktet att de började bli kända. De fick så mycket kommentarer. De fick så mycket negativitet. De fick så mycket kritik om varför tror du att du är någonting och varför ska du göra det här och liksom allt möjligt som kom mot dem. Men jag kommer ihåg att de var så här, okej. Okay. Och så fortsätter de bara med sitt. Och sen när de väl slog igenom och blev kända så vände det. Då började alla, men jag växte upp med den här personen. Jag känner den här personen. Så det finns något skikt när man väl drar ifrån när man vuxit upp eller miljö man befinner sig i till man tar sig till en nivå där man blir en förebild. Men när man är en förebild och man gör något fel, då kan man också öppna upp sig för ännu mer kritik. Så att på vägen upp finns det en risk för kritik. Om man gör någonting som drar ner finns det en viss risk för kritik. Så jag tror mycket av det handlar också om att man vill inte hamna i det rampljuset på det sättet, för allting du gör kan bli granskat. Det är en av de vanligaste sakerna jag ser i alla fall när jag coachar folk. Det är högst individuellt, därav fråga frågan varför. Vad är det som händer? Vad är det som kommer upp? Och varför går inte det här att göra om det är faktiskt något jag vill göra?
Det är väldigt intressant det här med att om en person väljer att göra någonting eller ta sig därifrån, det betyder ju att ja, men det här var inte bra nog, kanske. Alltså att det här, där jag är, om jag känner att jag vill ha mer, och det är det här med tacksamheten vi kommer in på igen, att ja, men betyder det verkligen att jag inte är tacksam för det jag har? Nej, men det behöver det inte, i och med att det är en naturlig drivkraft att vilja utvecklas. Men i det sociala samspelet så kan det uppfattas som att, alltså om Simba och jag, ja, men som att vi är, låt säga att vi lever ett ohälsosamt liv tillsammans och du vill börja leva hälsosamt. Då blir det väldigt tydligt för mig, om han börjar leva hälsosamt, så blir det väldigt tydligt för mig att jag inte lever lika hälsosamt. Och då börjar det bli, då skapar sinnet, skapar ju naturligt att man jämför, och att man, för att sinnet skannar hela tiden omgivningen, och det är det vi pratar om, att man, alltså man skannar omgivningen hela tiden som ett ekolod för att se vad är min status, vad är mina resurser, vad är liksom, alltså kroppen håller på med det här hela tiden. Och när då, om vi säger i det här samspelet, att Simba börjar bli hälsosam, då skickar det, okej, okay, det betyder att jag inte är hälsosam. Om det vi inte, om där vi är nu inte är bra, och han börjar gå, det betyder att där jag är inte bra. Så då börjar det helt plötsligt betyda någonting, det han gör börjar helt plötsligt betyda någonting om mig. Därför att det han gör blir en spegel. Och det här fungerar på alla olika nivåer, på massa olika sätt, med alla människor som man har runt sig. Att när någon annan börjar göra någonting så blir det direkt en spegel mot vad gör jag? För att vi har alla samma förutsättningar i tid, energi, i tillgång. Alltså vi har alla samma liksom utgångsläge, fast olika möjligheter, om man säger så här, vi har samma tid på dygnet, vi kan fokusera lika mycket, vi kan, alltså där vi lägger våra resurser, där kommer vi få resultat, oavsett vem man är. Så att om Simba då investerar sina resurser i att skapa ett hälsosamt liv, så betyder det att var lägger jag mina resurser någonstans? Därför att så som du lever ditt liv är ett resultat av var du har placerat dina resurser. Så att våran energi som vi har, och våran tid vi har, våra timmar på dygnet, våran sömn, vad är det vi fokuserar på, vad är det vi konsumerar, vad är det jag tittar på, vad är det jag tänker på, vem är det jag pratar med, vem är det jag umgås med. Allt det där har vi samma. Och baserat på vad vi lägger i alla de här olika korgarna kommer avgöra vart tar vi vägen någonstans. Och det går att spendera alla sina resurser så att ingenting förändras någonsin. Och sen så går det att fördela sina resurser så att allting förändras jättemycket på en gång, kanske alldeles för fort. Och det är där som vi har, allihopa har våra egna valmöjligheter. Och därför så blir det att det någon annan gör påverkar mig. Och beroende på hur det påverkar mig, Det är därifrån jag kommer reagera. Så det är därför man säger att man är en blandning, eller vad man säger, jag kommer inte ihåg det på svenska, men av de fem personerna man umgås mest med.
Man är ett medelav.
Medel av de fem personerna man umgås mest. Och det är precis det som är, därför att allting de här fem personerna gör speglar mig på ett visst sätt. Och det kommer få mig att känna på ett visst sätt. Så att om jag umgås med fem människor som bara vill titta på Netflix och sitta still och prata om andra människor och inte göra så mycket, då kommer jag dras in i det. Men umgås jag med fem människor som vill vara ute och gå, och vill vara ute och motionera och vill göra hälsosamma saker och ta hand om sig själva, då kommer jag dras med i det också. Så att, och det här funkar ju då i den närmaste familjen, så är det ju allra mest påverkan, och de närmaste vännerna och så där. Men det är väl arbetsplatsen och samhället vi bor i och området vi bor i och landet vi bor i och så där. Så det är på många olika nivåer.
Och det är också nervsystem till nervsystem, att det är en kalibrering, men det är också utbyte av allting egentligen, proteiner, luft, vad man är i kontakt med varandra, energi, så att det blir en viss kalibrering. Och jag tror mycket av att nöja sig handlar just om det. När man vill ha någonting mer så kan man börja hamna ur synk med miljön som är. Om man då har lite så här, jag är inte säker på det själv, och så får man feedback från miljön att är det där så bra? Så kan det vara svårt att göra en förändring. Och det är oftast det som händer när folk känner sig ensamma i vissa ställen, att jag är den första som börjar äta på det här sättet, jag är den första som börjar göra det här, och i min stad är jag den enda som gör det, jag är det udda lilla svarta fåret som gör det här, eller vad det nu är. Men någon behöver börja, brukar jag säga. Någon behöver ju börja för att visa vad som är möjligt. Och det var mycket därför vi också började liksom online community och gruppklasser och sånt, för folk att oavsett var de befinner sig i världen, att det finns en möjlighet att kunna bejaka de här sidorna med likasinnade människor. För även om man gör det virtuellt så får du fortfarande nervsystemskontakten, det blir fortfarande en kalibrering och man föder det intresset, man föder den glödan att liksom, lågan att fortsätta, glöden att fortsätta och liksom röra sig framåt. Och det tänker jag ofta att det är en stor del som gör att man kanske så här, nej, jag nöjer mig nog för att omgivningen tycker inte om det, jag är inte säker, jag kanske inte vet hur det ser ut. Men om jag befinner mig i en omgivning med folk som så här, wow, jag ska nog bli frisör. Men omgivningen säger, men du är skallig liksom, men vad vet du om hår? Eller så kanske folk säger, aha, coolt, ja, visst, men min polare där, jag kan koppla ihop det med honom så kan du prata lite. Det är viktigt också vilken miljö man har omkring sig, för att miljön kan begränsa en och miljön kan öppna upp för. Och det handlar inte om att människor är dåliga eller att man måste byta om umgängeskrets, men det kanske är precis det handlar om också, att man kanske är blir ett resultat av miljön där man befinner sig. Och då kanske man behöver en ny umgängeskrets eller en ny hobby eller röra sig på ett nytt ställe, på en ny omgivning med nya människor för att expandera lite, för att komma ur den här bubblan som man lever i. För att det är en bubbla med människorna man lever i, samtalsämnen man pratar om, algoritmerna, vad man ser, vad man blir matad. Man kan verkligen skapa en jättebubbla i sitt liv. Och det kan bli svårt att ta sig utanför den ibland, eller ens inse att det finns någonting mer än den. Så att jag tror det här drivet att du inte vill ha mer, att liksom inte känna sig nöjd, det handlar liksom inte om att man ger, utan handlar någonstans om att så här, vad finns det mer? Vad finns det utanför den här bubblan? Och när jag ser någonting så expanderar ju den bubblan, och lite till, och lite till, och då blir ju faktiskt livet rikare, och alla som kommer i kontakt med dig får ju en berikning eller rör sig bort från dig. De får en någon typ av respons när de kommer i kontakt med dig, för att du är ju alltid i en expansiv fas, eller oftast du strävar därefter. Och jag tror att det är lite så vi designar egentligen att vara. Man inspirerar varandra och så finns det integrationsfaser, men jag tror det är meningen att man ska liksom växa och inspirera varandra på det här sättet och inte hålla tillbaka varandra från att faktiskt fullfölja vad det är man vill göra eller utveckla det man vill göra eller ta steget det man vill göra. Och för mig så var det största sättet att börja göra det var ju att jobba med kroppen alltid. Styrketräning, kampsport, och på senare år så gick jag ju mer in mot massage, breathwork, teori, jobba med nervsystemet eller fascia som är en jättegrej liksom att öppna upp. Så att mycket av att ändra de här sakerna handlar inte bara om mindset utan handlar om att man faktiskt behöver gå in i vävnaden och liksom så här. Mänskliga kroppen har ju 70-80% vatten och vatten har ju en förmåga att minnas, liksom minne som lagras i vattnet. Så att när man väl är fast ibland liksom mentalt så är det inte bara att man är fast i tankarna utan man behöver gå in i kroppen och som en handduk liksom vrida ut vattnet så att det kan komma in nytt vatten, ny vätska. Så man tömmer informationen så att det kan komma in nytt. Så därför kan man inte bara tänka sig ur situationen eller prata sig ur den utan ibland behöver man faktiskt gå in och liksom vrida ut handduken så man kan absorbera ny information. Men det är svårt att göra i din bubbla för att det är samma vatten som är där hela tiden. Så därav bör man ta steg utanför för att kunna vistas i nya vatten och få nya upplevelser. Och det programmeras bokstavligt talat in i vävnaden via upplevelserna som man har och hur man liksom absorberar miljön och tar till sig livet.
Nej, men det vi jobbar med är ju människor som vill ha mer. Som känner att ja, men Jante har liksom, jag har givit Jante tillräckligt mycket tid, energi och kraft i mitt liv. Så att det är ju det som vi gör. Och det är ju det som är, alltså varför vi jobbar med det är ju för att våran drivkraft är att vi vill ha mer, men det handlar inte från girighet, utan det är från nyfikenhet och från livsglädje och för att jag vill uppleva det här livet som jag har. Och jag vill göra det så roligt som möjligt och så mycket som möjligt. Alltså det handlar mer om att jag vill känna mer och uppleva mer än att vilja ha mer, om man säger. Så att det är lite fel i hur vi beskriver det, att säga att jag vill ha mer, för att semantiskt så låter det som att det är fysiska saker man vill ha mer, men det vi egentligen alltid strävar efter, det är känslan på insidan. Alltså varför vill folk ha mer pengar? Jo, för att det skapar en känsla på insidan. Varför vill man ha en produkt eller någonting som en fysisk sak, jo, för att den gör någonting med en, men allting är att livet upplevs från insidan. Så egentligen handlar det om hur kan vi göra för att få den känslan, och det är där som manifestation kommer in, för att när vi skapar den här härliga känslan så drar vi till oss mer härligheter. Så att det är det här att när man börjar skapa någonting positivt så växer det av sig självt, därför att det är det som är livskraften, att det börjar generera av sig självt. Så att vi jobbar med människor som vill generera den där kraften, den där känslan av att jag kan göra vad jag vill, jag har kraft till att göra det jag vill, jag har kreativitet, jag har energi, jag har glädje, jag har... Alltså att allt det där handlar om att man börjar skapa någonting och att det flyter på. Det är därför som man pratar om att man är i sitt flow och sitt A-game och så. Så att man tittar runt om i världen och folk pratar egentligen bara om samma sak. Det är samma, vi kallar det för internal alchemy, men det är samma process. Vare sig du vill bli frisk från en fysisk sjukdom, från smärta, från trauma, eller om du vill... Alltså det är bara att man jobbar med tyngre energier. Ju högre upp på skalan man kommer, då handlar det mer om motivation och att kunna ha ett mindset som tar sig igenom vissa specifika situationer som man vill lösa. Alltså att allting handlar egentligen bara om hur mycket självförverkligande har jag? Hur långt ner har jag hamnat? För har jag djupa trauman och kanske smärta någonstans, då är det det enda som existerar i ens värld, för att det tar över allting. Men när man har jobbat igenom de där sakerna så börjar man mycket mer prata om vad vill jag? Vad vill jag göra? Hur vill jag känna? Vad vill jag åstadkomma?
Ja, men det är mycket kapacitet, tänker jag.
Mm.
Och det vanligaste som händer när man når sin kapacitet eller gräns är att man kan känna sig överväldigad eller att det blir för mycket och att man inte vill ha mer. Och jag tror att det handlar ju om att man skapar mer kapacitet, så det är inte nödvändigtvis att jag vill ha mer, utan jag öppnar upp mig för möjligheten att få ha, ge mer. Så jag ökar min kapacitet åt bägge hållen och jag tar bort gränserna från att vara fast. Kanske det är dumt att säga fast, men att vara i kontexten som jag är. Jag befinner mig där jag befinner mig och jag behöver inte känna mig fast, utan jag kan välja att vara här. Nej, det här är så som vi vill leva. Okej, inga fel med det. Men om jag inte vill det, bara var nyfiken. Vad finns det bortanför den här bubblan? Har jag en förmåga att växa förbi det där? Och jag tror mycket av, när jag tittar på mitt jobb, så handlar det om att ge folk valmöjligheten, att man jobbar igenom nervsystemet, trauman, smärtor, vad det nu är, för att komma till punkten där jag känner att det här är ett aktivt val. Det är inte bara ett resultat utav att jag hamnade här och nu får jag väl göra det bästa med situationen. Så att för mig så spelar det mindre roll vad folk väljer för väg i livet. Det handlar mer om att jag kommer till en punkt där jag har verktygen, redskapen, självförtroendet, förmågan och en erfarenhet, kanske en modell, liksom att jag ser att andra har gjort det, förebild av att jag kan göra någonting annorlunda. Och det är det jag egentligen är intresserad av, att skapa den förutsättningen för människor. Resten är vad man kallar liv, karma eller väg eller öde, eller liksom det är vad man väljer att göra med det. Men jag känner att väldigt många så vet folk inte ens om möjligheten. Och det skapar ju liksom en situation där man inte riktigt vet var man ska liksom ta vägen i livet. Eller att man tror att det här är allting som finns. Det finns inte mer än det här. Det här är liksom
Men
begränsningen. This is it.
ja, men det var ju en av de stora delarna som jag ville komma ut med så tydligt för många år sedan när vi började med det här. Det är att vill man inte leva så här så behöver man, alltså hur du än lever, så vill du leva så, gör det. Vill du inte göra det så behöver man inte. Och det är väl det som är att vill man vara nöjd, var nöjd. Alltså det är en jätteskön känsla att vara nöjd, men det ska ju vara för att det är där man vill vara och inte för att det är där som omgivningen förväntar sig att man ska vara. Så att vi alltså, det är att ha tillåtelse att göra det man själv vill med sitt eget liv. Och det är det som är, alltså living with the spirit, det är ju att leva med din spirit och kopplingen mellan dig och spirit eller med världsalltet eller universum eller vad man kallar det. Alltså att vi kan själva skapa oss det livet som vi menade att leva när vi är här. Och att vilja ha mer är inte förbjudet, men det kan framstå som att det är det i vissa avseenden. Så vill man spendera, och sommaren är ju en väldigt spännande tid, därför att dels så kan man det vara så att man har mycket tid, och att man behöver mycket återhämtning, men att man kanske tappar sina vanor eller det som man har byggt upp och sådär. Sommaren är en väldigt bra tid till att jobba lite med sig själv, fast på ett kanske, alltså antingen, vissa människor, vi får ju förfrågningar om hur kan vi jobba mer över sommaren, eller nu har jag tid. Vad kan jag göra med det som vi gör? Du har ju fått förfrågningar på dina certifieringar och internal alchemy och sådär. Men så att man kan använda sommaren antingen till att återhämta sig helt och hållet och bara ta ett break, eller att gå djupare i saker. Eller så kan man ha liksom lite maintenance. Och vi har olika sätt. Fjärilsvänner, Facebookgruppen kommer vara aktiv under hela sommaren. Vi kommer vara här varje vecka med podden. Vi kommer även ha lite gästspel med lite olika små aktiviteter eventuellt. Och sen så har vi ju även Anneli gör ju kurs eller klasser också över sommaren, och det är vi några stycken som håller glöden vid liv så att säga i Fjärilsvänner. Därför att det är ju det här att hålla den lilla glöden vid liv. Och vill man hålla lite mer glöd vid livet, så vi lanserar våra nya, vårt, eller nygamla gruppprogram, Wellspring. Så det är onlineklasser med det är våra specialitetssessioner kan man säga. Alltså det
Det
som
som
är,
folk har tyckt om på
ja, exakt.
retreaten och genom åren, som vi vet att inte alla som kanske har möjlighet att komma hit och kanske inte just nu och uppleva dem med oss i person. Så vi bestämde oss för ett par år sedan att vi börjar lansera dem online så folk kan få ta del av det. Men vi hade lite längre upplägg innan att folk skulle vara med på en längre period och nu har vi gjort om det så att man kan komma styckvis, man kan komma klass för klass eller månadsvis. Så vi har gjort det väldigt mer tillgängligt för människor att komma och som kan uppleva det här hemifrån. Och precis som du sa, sommaren är en tid där antingen kan man uppleva det hemifrån, man kanske testar någonting eller så kanske man vill ha ledigt och göra annat. Jag kommer ihåg som personlig tränare så när jag började med det i Sverige så sa alla att ja, nej, men sommaren är alla ledig, då är det ingen som vill göra någonting så du har nog inte så mycket att göra. Och jag hade de bästa månaderna någonsin under sommaren. För alla andra personliga tränare tänkte samma sak och så var det massa människor som sa att men nu har jag ju tid, nu vill jag testa någonting nytt. Och är det så att man känner det så har vi öppet, vi har möjlighet för folk att testa på saker. Kanske inte vill binda sig över något längre under sommaren under ledigheten, men man kanske vill testa på någonting. Man kanske bara säger, men nu har jag hört de här länge nu, vad är det egentligen ni gör? Och då kommer vi börja med det den 8 juli, att vi börjar lansera de här klasserna 2 gånger i veckan så att man kan få prova på både med mig och med Sara. Tack så mycket, Anna.
Så att den första veckan i, eller andra veckan i juli, så lanserar vi The Wellspring. Och det som, vi kör 3 aktiva veckor och så är det en integrationsvecka. Så Simba kommer göra 3 sessioner i månaden. Du kommer göra breathwork, du kommer göra internal alchemy och så kommer du även göra fascia, vad säger man på svenska?
Manövrar.
Simba har precis börjat sin senaste utbildning. Alltså Simba, men det här med att inte vara nöjd och vilja växa hela tiden. Simba, alltså vi båda håller ju på hela tiden. Men det senaste nu är ju att att ni börjar i morgon.
Imorgon börjar en utbildning via Human Garage inom fascia som är väldigt intressant upplägg. Jag har följt dem ganska länge och gjort många av deras program och nu har de en certifieringsprogram som de påbörjar. Så kommer jag hoppa på det och det kommer även bli en del i Wellspring-upplägget som jag erbjuder att jag gör klasser inom det så man kan komma och verkligen jobba djupt med fascian och öppna upp kroppen inifrån. Även jobbat med det från väldigt många andra håll så att det kommer bli väldigt, väldigt intressant. Tack så jättemycket Anneli. Glad midsommar. Och det kommer vi att börja med den 8 juli som sagt och ha 2 dagar i veckan med olika upplägg. Vad kommer du köra de här?
Jag kommer ju lansera en helt ny modalitet som heter Phoenix Rising. För jag har jobbat med att väcka kroppen, att väcka livskraften, att väcka igång kundalinin, att väcka igång den sexuella energin. Det har jag jobbat med de senaste 2 åren på mitt eget sätt, helt intuitivt. Och efter det här senaste året med allting som vi har varit med om så har jag verkligen insett att det här är min grej. Det här är någonting som verkligen öppnar upp kroppen och jag skapar min egen modalitet i det här. Så att jag kommer kombinera lite olika saker för att det kommer vara teori eller tremors kombinerat med olika övningar och så jag kommer presentera hela konceptet. Så varje månad kommer jag dyka upp med det. Och jag kommer även ha, jag har ju över åren här jobbat en hel del med flowwriting och kombinera det med somatiska övningar. Så jag kommer ha en session med det. Och sen kommer jag även ha en guided energetic transmission varje månad. Så att jag har tre ganska energibaserade modaliteter som jag kommer hålla på med. Så varje modalitet får en klass i månaden. Och sen så i höst så har vi ju även vårat svenska retreat med känslomässig frihet sista helgen i september. Och där har vi ju pratat en hel del om det. Nästa vecka så kommer vi prata om just känslomässig frihet här i podden. Så då kommer vi dyka in djupare i det. Men vi har 10 platser för in person versionen av retreatet. Så det är 4 dagar. Så det är lite kortare retreat den här gången. Och Simba och jag kommer göra våran magic. Och man har möjlighet att vara på plats i Annas hus i Uppsala. Så det kommer bli en helt fantastisk upplevelse. Och intresseanmälan är öppen. Så att det går att bara skicka vem av oss som helst ett meddelande och skriva upp på intresselistan. Så det är inte bindande, men då kommer ni få all information skickad till er och så får ni första tjing på platserna. I och med att det bara finns 10 till den personliga upplevelsen så är det först till kvarn.
Man kan även vara med online så att
Ja.
man kan åka och vara där på plats. Och är det så att man inte har möjlighet så kan man även vara med online så att det kommer finnas möjligheter oberoende av vad man har för förutsättningar att kunna vara med och ta del av det här. Så det är någonting som vi verkligen brinner för att dela med folk, att sprida det oberoende av var du befinner dig så att man verkligen kan få börja sin resa var du än befinner dig liksom, i starten eller hållit på ett par år eller utan liksom någon krav. Så att oavsett var du befinner dig så är du välkommen att signa upp dig och vara med på det här. Och vi har pratat lite om det i föregående poddar, men det är en väldigt, väldigt intressant upplägg och mycket som kan hända på den korta tiden. Jag tänker, vad ska 4 dagar göra? Men you would be surprised. Det har varit livsförändrande resor för många som vi jobbat med, så att mycket kan hända på kort tid, speciellt om man kanske är med lite och förbereder lite, eller Pierres vänner eller lite klasser. Men även om man bara dyker upp så kan man ha en väldigt stor förändring som händer, som skapar nya förutsättningar för att bubblan kan växa lite till.
Vi kommer även ha en uppvärmningsperiod i just Wellspring. Så att signar man upp sig på retreat så får man tillgång till det lite grann innan. Så att det finns mycket att fundera på och mycket man kan vara med på. Och just retreatet är ju en fantastisk avstamp in i hösten. Och ett fantastiskt sätt att avsluta sommaren på. Och vill man hålla glöden i liv så kan man joina oss i Wellspring här om 2 veckor när vi drar igång det. Och vad har vi mer? Jo, med podden kommer tillbaka nästa vecka. Ja, det var nog det.
Man kan höra av sig till mig om man är intresserad av det här programmet Internal Alchemy, och man kan även prova på det. Vi kommer även ha klasser i det i Wellspring, så att vill man veta mer om det så finns det även en start nu, en mjuk start under sommaren som man kan prova på lite, antingen för egen del eller om man vill gå utbildningen, så är det bara att höra av sig.
Och sen så, du har ju även din enda kohort för året med TRE och Internal Alchemy som börjar i, vad är det, 11, 12 oktober. Så mer information kommer om det. Men det var bara lite uppdateringar från oss. Ha en jättefin midsommar. Ha en helt underbar helg och ja, ta hand om er. Så ses vi nästa vecka.
Tack så mycket.
Puss och kram.